Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Max. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jättekul att vara tillbaka.
Ja, nu är det nytt år, nya möjligheter. Hur har du startat det nya året?
Det har varit väldigt mycket plugg. Haft tentaperiod nu precis. Så man har nästan suttit med huvudet i böcker hela året hittills.
Jag förstår.
Hade sista tentan nu i onsdag. Så nu är jag fri.
Nu kan du andas lite.
Nu kan jag andas.
Till nästa tentaperiod.
Ja.
Så är det ju. Men det är bra. Du kämpar på bra. Du gör det riktigt bra tycker jag. Nu ska vi inte snacka om dina tentaresultat eller dina tentafrågor. För om jag förstod rätt var det politik som det var senast.
Ja, inte så mycket fotboll där tyvärr.
Nej, så jag tycker vi skippar den delen och hoppar över till fotbollsdelen. Och
ja,
fokuserar främst på Premier League. Det var ju ett tag sedan vi snackades vid. Och även i podden har det varit mycket blandat. Mycket La Liga, mycket Serie A. Så tänker jag, dags för lite Premier League-fokus. Och det har ju hänt en hel del. När vi spelar in det här är det fredag. Nästa Premier League-omgång ska kickas igång ikväll. När West Ham möter Sheffield United. Eller rättare sagt, Sheffield United tar emot West Ham. Vi har en Moyes i West Ham nu. Bara kort det, vad tänker kring det? Moyes tillbaka i Premier League?
Spontana reaktioner var otroligt trött värvning. Man, jag hade velat se någon lite mer nytänkande lösning av West Ham. Marcelino hade inte varit helt fel tycker jag. Men Moyes fick ju en förvånansvärt bra öppning och tog en 4-0-vinst första matchen.
Och de vann ju också i veckan mot EFA-cup mot Gillingham. Det är kanske inte det svåraste motståndet, men man gjorde det i alla fall.
Ja, det är ju två raka vinster.
Två raka vinster på kontot direkta. Så det är inget att klaga på. Och det roliga är ju att han kopplas ihop med en viss spelare som ska återvända till Premier League. Nu vet jag inte hur starka de här källorna är, men Fellaini sägs vara på väg till just West Ham och Moyes.
Han vill ha ett tredje återseende med Fellaini.
Ja, det är ju helt otroligt. Det blir verkligen som cirkeln sluts, träffas igen efter den mindre trevliga tiden i Manchester United.
Är det verkligen ett Moyes-lag utan Fellaini?
Det är frågan det. Men jag tycker alltså, om man tittar på West Ham nu mot Bournemouth, alltså de har ju, jag blir ju lite tokig när jag ser West Ham. Det är inte så att jag är ett West Ham-fan, men jag är ett fotbollsfan och jag tycker om bra fotbollsspelare och jag tycker att West Ham har bra spelare på pappret. Alltså bara på deras offensiv med Filippa Andersson, Sebastian Haller som är en personlig favorit, Declan Rice tycker jag ändå har en hel del, Lanzini. Alltså det finns ju en hel del potential framåt, men bakåt kanske inte lika kraftigt, men de har ju spelare som Creswell som har gjort det bra, Fabianski tillbaka efter en långtidsskada. Det funkar ju bara inte. Varje år nästan.
Det är väl det ständiga problem att de brukar ha ganska fina värvningar varje år, men de får det liksom aldrig att klicka. Mm. Det, som bäst hamnar de liksom mitt i tabellen i stort sett. Nu tycker jag att de har haft sin bästa spelartrupp på flera år och ändå har det liksom inte funkat.
Väldigt balanserad på ett sätt ändå. Alltså det var någon säsong vart de hade jättemånga anfallare, profilstarka anfallare, men vart det kanske bakåt inte såg lika starkt ut. Men ja, Nu ligger de på en 16:e plats, 22 poäng.
Väldigt dåligt sätt till spelartrupp.
Oerhört dåligt. Man räknar ju med dem att de skulle vara så här bakom toppen med tanke på Europa League-platsen eller så. Men ja, hela den delen är ju också märklig om man ser till Arsenal då, som är på en 10:e plats. Eller ett Spurs som är på en 6:e plats. Det är ju, det är väldigt tajt där, men det är ändå inte... Det är en konstig säsong, enkelt sagt.
Verkligen. Man hade lite den känslan också att när de plockade in Haller i somras, de plockade in Pablo Fornals, gjorde en jättefin säsong i Villarreal året innan. Men det hjälper liksom inte.
Det känns verkligen som att de... Ja, det är ju som sagt det långsiktiga. Jag drar ofta när jag pratar med folk olika paralleller och vad man kan ha för synsätt och så. Men det är ju Freiburg ett riktigt exemplariskt exempel med Streich som tränare. Han har varit där nu i ish 9 år och byggt långsiktigt med små resurser och gjort det riktigt bra. Freiburg låg ju väldigt länge uppe nu i topp 4. Nu är de på en 8:e plats om jag inte helt misstår mig. Som är väldigt godkänt med tanke på vad de har lagt ner för pengar och så. Det skulle vara intressant att se när man har ett lag som West Ham som har de spelarna, som har ändå ett kapital, en ny arena, London, alltså det kicklar ju, alltså jag tänker ju bara på min fotbollmanager, nerv på det hela, bara jäklar om man skulle kunna leka runt och bygga något.
Ja, verkligen. Om jag inte är helt fel, tror jag att de har en ganska fin akademi också.
Det tror jag också.
De har ju plockat upp, just nu har de ju i alla fall Declan Rice som han är ju landslagsspelare liksom.
Exakt. Men om vi bortser då från West Ham som spelar ikväll, därför kom vi upp på det, jag tänkte precis hur kom vi in på West Ham egentligen, all respekt till dem. Men det är ju extremt intressant i toppskiktet, kanske inte i absoluta toppen. Liverpool kör en Bayern München-Juventus-säsong just nu och går på ensam road. Men vi ser till två och tre är ju med Leicester City. De har ju tajta 45 poäng på Leicester, 44 på City. Men där bakom med Chelsea, United, Spurs, Wolverhampton, Sheffield United, Crystal Palace, Arsenal. Alltså där är det ju, om jag bara tittar snabbt här, det skiljer sig bara 9 poäng mellan dem. Hur ser du i nuläget på toppklubbarna och deras status med tanke på ligaplacering? Tycker du det är rättfärdiga att det ser ut som det gör just nu? Eller tycker du att tabellen ljuger egentligen aldrig, men skulle du säga att tabellen ljuger?
Jag måste säga att framförallt Manchester United och Tottenham, långsiktigt så ser jag inte att det håller. Mm. Jag måste säga att jag tror faktiskt mycket på Wolves. Mm. För det Wolves har utvecklat den här säsongen som de inte hade förra var att de är mycket mer mångsidiga nu. Mm. Förra året var det ett 3-5-2 och man körde ganska liksom defensivt och satte på kontringar. Men nu har man Nuno Santo har bytt spelsystem till 3-4-3 och man vågar attackera mycket mer. Så de är svårare att läsa. Och sen så har de ju bara fått in ännu mer fina spelare. Så den tror jag kan vara en bubblare till i alla fall en Europaplats. Tottenham vet man inte riktigt nu när det kan vi säkert gå in på senare. Men Harry Kane meddelades ju igår att han är skadad till april. Minst. Han skulle återvända till träning i april. Så det är ett stort avbräck. För man har ju inte riktigt någon som är den notoriska målskytten framåt. Och United tycker jag allmänt känns väldigt trötta. Det är väldigt blandat och jättestär.
Verkligen. Nej, United, alltså jag har ju tyckt länge, jag tror inte jag är ensam om det, att det är Ole Gunnar, han har väl sin filosofi hur han vill spela, men jag tycker att den känns för tunn. Alltså det är, jag tycker inte det, jag kan inte riktigt få grepp om det hela.
Nej.
Och då tycker jag det är väldigt svårt att leda ett lag som redan har problem. Alltså det är både självförtroendemässigt men även allmänt. Alltså det finns inga riktiga raka linjer där. Och när man har kommit till det här stadiet, behöver man verkligen det enkla, det tydliga? Hur ska vi göra? Att alla vet exakt hur man ska göra det hela. Och vissa matcher ser man ju United gör det jävligt bra. Och det är ju små topplagen.
Mm.
Men när de väl möter de mindre klubbarna, då fallerar det totalt. Och det är ju väldigt märkligt.
Det känns som att de har liksom inte ett grundspel som sitter.
Mm.
Det har de flesta andra klubbarna, men United har typ inte ett grundspel som sitter, som man liksom kan förlita sig på när det liksom inte är deras dag. Och jag måste säga det har liksom ingenting med att jag är Liverpool-supporter att göra, men United är i stort sett det enda laget i Premier League som jag tycker rent av är tråkigt att titta på. Mm. Det är liksom, det finns ju självklart individuella spelare som kan vara kul att se. Framförallt Fred tycker jag har gjort det bra i år. Men det finns liksom ingen... Jag vet inte hur jag ska säga det. Men om inte jag kan se någon glädje, så ser jag liksom inte hur United supportrar. Det måste vara ännu värre för dem.
Mm. Ja, det är ju väldigt... Ja, ni hör ju på oss. Alltså det är väldigt tragiskt över det hela, på grund av att Uniteds grej var ju att vara laget som är roligt att titta på. Mm. I alla fall för 10 år sedan. Nu springer ju tiden förbi igen.
Ja.
Men det är ju så att United har ju verkligen tappat det här, och Ole Gunnar lyckas på ett magiskt sätt, om man ser från hans perspektiv, att hålla sig kvar där. Att det går käpprätt åt helvete ett tag. Sen kommer den här Spurs-matchen, eller den här City-matchen. Han tar ett resultat som känns positivt, och sen klamrar han sig fast igen lite.
Mm.
Och sen går det käpprätt åt helvete igen. Som det har gjort nu. Alltså man vann både mot Newcastle och Burnley för ett par veckor sedan, men man förlorar mot Watford, man förlorar mot Arsenal. I veckan spelade man oavgjort mot Wolverhampton. Man blev dock rejält piskade i Caribbean Cup eller Liga Cupen mot City. Och nu ska man möta bottenlaget Norwich. Det känns ju verkligen som en måste-match, att leverera man inte där, det måste ju ta slut någon gång.
Ja det, jag läste häromdagen att Ole Gunnars vinstprocent med United ligger på runt 27-28%.
Och det är ändå Manchester United vi pratar om.
Ja, och han fick sparken från Cardiff när han hade ett högre vinstprocent.
Det är fascinerande.
Man förstår inte hur han håller sig kvar. Mm. Det är, om en katt har 9 liv, då Ole Gunnar 19.
Verkligen. Det känns ju nästan som att styrelsen ser, man kan nästan använda, alltså all skit hamnar på Ole Gunnar. Det hamnar inte på dem. Att det blir på något vis så här, han är ett skydd för dem mot fansen, eller världen.
Ja.
Ja, det är tragiskt. Och sen ska de möta Liverpool om en vecka. Det känns ju bara som att det kan gå en väg.
Ja, dessutom så saknar de McTominay och Pogba på mitten där inför det mötet.
Mm.
Det var någon till som inte kommer på rak arm.
Maguire,
så var det.
Maguire är också borta. Och sen är ju det är ju bara en tidsfråga innan Rashford är överbelastad.
Ja.
Med tanke på hur mycket han har spelat.
Martial har varit lite in och ut från truppen.
Precis, han kör sin klassiska vila en, spela två, vila tre. Tillbaka. Men om vi återgår till Spurs då. Du var redan inne på det, Harry Kane skada till april. Hur ser du på Spurs möjligheter? Man måste ju agera, och det har ju snackats om en viss Piatek, hur man nu vill uttala det, från Milan. Han sägs inte vara lika populär längre, med tanke på att en viss svensk har tagit sig in där.
Nej, Zlatans återkomst i Milan har ju skjutit ner Piatek i rankordningen. Och det är väl ändå lite så här också att under den nuvarande Milan så passar Piatek inte in lika bra som han gjorde i Gattuso's Milan. Piatek är en fin spelare när han får fokusera på att vara i boxen och göra mål. Men under Stefano Pioli nu så förväntas han ha en mer aktiv roll.
Mm.
Vilket han är väldigt begränsad i.
Mm.
Just i Tottenham tror jag att han skulle kunna lyckas. För de har ändå fina yttrar, ett mittfält som kan producera framåt. Så han kanske kan fokusera lite mer just som Harry Kane där på att ligga och skjuta in bollar. Men just nu så verkar det stå ganska stilla mellan Milan och Tottenham. Tottenham vill ha honom på lån. Milan vill sälja honom permanent.
Mm.
Och det återstår att se hur utvecklingen går. Men, men det verkar stå ganska stilla där just nu.
Mm. Ja, det är, någonting måste ju ske från Spurs håll i alla fall. De måste ju få in någon. Om inte man vill bara vi satsar på Jungmin Son som spets. Det är ju också ett alternativ, men det känns väldigt tunt med tanke på att man också ska köra Champions League.
Mm.
Vi får se hur Mourinho löser det hela. Men om vi ser till United och Spurs, och sen har vi Arsenal där nere, längre ner i tabellen. Det känns ju ändå som att Arsenal då har just nu formmässigt kanske kommit in i någon form av stim, att de kommer gå om då Spurs och United.
Det tycker jag verkligen. Jag har haft lite den magkänslan från dag ett att Arteta kommer få igång Arsenal igen. Mm. Och jag tycker man har märkt det ganska mycket, framförallt bara i inställning. Han har fått in mycket mer energi i laget och fått dem motiverade som de inte kändes under Unai Emery. Och sen tar ju tid att implementera ett spelsystem. Det han vill implementera verkar skilja sig ganska mycket från Emerys. Men jag tror faktiskt på Arteta där, och de har ju ett bra spelarmaterial. Så det är ju... De hade kunnat ha en bra back till. Men om man ser till mittfält och framåt, så tycker jag att de har ett bra lag.
Mm. Det är sjukt. Jag tror jag såg det någonstans på sociala medier. Var det nu senast när de vann mot United, att det var första gången att Pepe, Özil, Aubameyang och Lacazette spelar ihop?
Det är rätt galet.
Alltså om det nu stämmer, nu kan jag inte bekräfta att det stämmer, men om det stämmer, då känns det ju sjukt att det inte skett tidigare.
Ja.
Det är ju så här, när Pepe värvades, då var det ju ungefär det man såg. Man såg en Pepe på ena kanten, Aubameyang på andra kanten. Kanske går rätt så tajt, utgångspositionerna från kanterna, men gå inåt i banan när man har boll, och sen en Lacazette in i boxen.
Ja.
Och sen en Mesut som levererar bollarna.
Mm. Ja, det är liksom när de värvade Pepe, så är det liksom som du säger, det var ju det man såg framför sig. Mm. Så att om det nu stämmer att det är så att de först spelar tillsammans nu, så känns det nästan som tjänstefel av Emery. Det hela hans session i Arsenal i år har väl varit lite av ett tjänstefel. Men...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Verkligen. Men när man tittar på deras startelva som de hade nu mot United, då tycker jag ju att det är just den som man tänker sig är den man ska ha. Alltså man har Lino i mål. Nu är det kanske lite speciellt. Bellerin är skadad, så Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac. Sen har man två defensiva i Torreira och Xhaka. Alltså enkelt sagt de som ska vinna och ta boll och täcka yta. Och sen framför har man kreatörerna Pepe, Mesut, Aubameyang och Lacazette längst fram. Det är ju, ja, känns som det mest logiska man ska göra med det här laget. Men det har ju inte gjorts.
Nej, det jag framförallt tycker har sett skillnad på är Lucas Torreira som du nämnde. Mm. När han spelade i Sampdoria så var han en av ligans bästa spelare det året. Men Emery använt honom som en tia.
Det här är inte Kanté.
Nej, exakt. Och jag tycker verkligen att man har sett skillnad när Arteta satt honom i den positionen som han ska spela. Mm. Det är liksom, han är och vinner boll i stort sett överallt på Arsenals planhalva.
Mm.
Jag skrev det på Twitter att fram tills, ja, nu har jag inte hållit koll på de senaste två matcherna, men Artetas första två matcher var Torreira mesta bollvinnaren på planen i tre av tre matcher.
Mm. Det säger någonting.
Ja, och även David Luiz tycker jag har sett mycket bättre ut. Han får man väl lite, det har varit lite hela hans signum i sin karriär, att man får förvänta sig lite av en så här.
Det är ju lite det galenbrassesyndromet som man har. Alltså det är, man har många så här tokiga brassar som har varit backa som har gjort det jävligt bra, men sen kommer plötsligt så här.
Han får hjärnsläpp då och då liksom, men hittills tycker jag att han har sett bra ut.
Nej, det ser betydligt stabilare ut än vad det har gjort tidigare.
Verkligen.
Och nu har de ju hållit, om man kikar här, 2-0 i rad. På de senaste 1, 2, 3, 4, 5 matcherna har man ändå släppt in tre mål. Det är kanske inte det bästa, men det är i alla fall åt rätt väg.
Verkligen.
Så det blir väldigt intressant att följa Arsenal, se vad de gör. Men om vi ser till Spurs motstånd som är härnäst då när vi spelar in där, då är det Liverpool.
Ja.
Och Liverpool kan man ju inte klaga på. Eller man kan ju alltid hitta fel eller någonting sånt. Men det är ju väldigt svårt att trycka ner Liverpool just nu. Det går ju jäkligt bra.
Ja.
Det känns ju som, jag tänkte på det här nyligen, med lag som lyckas vinna ligor eller lyckas vinna stora turneringar. Det är när man använder mycket av sin trupp. Jag tyckte Sir Alex Ferguson var ju en tränare, för mig är den bästa tränaren genom tiderna med tanke på vad han gjorde under så lång tid. Men att han lyckades använda hela sin trupp och sätta rätt spelare i rätt match, så att man inte sliter ut någon eller så. Och det känns som att Klopp har fått nu in, alltså förut var det en bra elva de hade med någon okej bänkspelare. Nu har de fixat upp bänken lite, men alla vet lite sin roll, så när man roterar då, det gör inget, för då just i den matchen har Klopp tänkt till och vet det passar och det har funkat. Och det tycker jag är väldigt coolt att se hur det här Liverpool har växt fram på det sättet.
Det har ju varit rotation varje match under mellandagarna och från Boxing Day framåt tills egentligen nu senast mot Everton har det varit rotation varje match.
Mm.
Och nu senast mot Everton spelade man med, jag tror det var 5 stycken akademispelare, och man lyckades ändå vinna.
Och gör det på ett snyggt sätt också. När man tittar på elvan, då var det ju Gomes, Adrian, Milne, Lallana och Origi som jag tror den större massan kände igen. Sen var det nyförvärvet Takumi som spelade. Curtis Jones, Harvey Elliott är ju namn som man har sett. Men kanske inte sett spela så ofta. Sen Williams och Phillips där i backlinjen. Så det, ja, jag var imponerad med tanke på att Everton ställde upp i princip sin bästa elva.
Ja. Och det är ju ingen dålig manager de har heller. Nej. Everton. Carlo Ancelotti är liksom en notorisk vinnare.
Mm. Det är fascinerande det här.
Och jag tycker det man ska notera är att Nu ligger man 13 poäng före tvåan.
Exakt, 13 poäng.
Och jag måste säga,
en match vi inte har spelat till med.
Och jag har sett varje match i år.
Mm.
Och jag måste säga att den enda matchen som jag känner att vi verkligen har nått toppnivå var mot Leicester.
Ja.
Då hade man nått sista växeln. Mm. Innan dess har det liksom legat runt halvväxel i stort sett. Och man lyckas ändå ta poängen.
Ja, just mot Leicester blev det ju ordentlig åka av där med 4-0.
Det var helt otroligt. Mm. Liksom, Leicester har inte ens kommit över sin planhalv innan man hade vunnit tillbaka bollen. Det var liksom peak gegenpressning.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, det är ju också roligt hur man då visar för Leicester ligger tvåa. Att man bara, okej, nu möter vi tvåan. Låt oss ta i extra ordentligt för att visa ni kommer inte förbi oss, punkt.
Ja.
Och det gjorde de. Det gjorde de riktigt ordentligt.
Jag tycker också att det jag gillar lite med Klopps konstruktion är det här att han har flyttat, vanligtvis brukar man ha ju kreativitet på ett centralmittfält.
Mm.
Men han har flyttat det till ytterbackarna, så har han ett mittfält som egentligen bara är grovjobbare. Mm. Det är liksom Wijnaldum, Henderson, det är liksom, de springer och vinner tillbaka boll. Mm. De är inte några som man liksom förlitar sig på att skapa chanser.
Mm.
Fabinho kan vara fin att liksom lägga bollar över motståndarnas backlinje och så, men han är egentligen också där för att vinna tillbaka bollen.
Mm.
All kreativitet är ju egentligen lagd på Robertson och Alexander Arnold. Mm. Vilket man ser på statistiken när de har 6 och 8 assist var.
Det är otroligt.
Ja.
Det är ju verkligen lite, om man tänker på Pep. Jag minns ju Bayern München, var det extremt tydligt när man hade Lam och Alaba. Istället för att de skulle vara ute, då gick de ju alltid in i banan.
Ja.
De spelade som mittfältare i princip, centrala mittfältare. Och det här är verkligen ta det utifrån, låta Henderson, Milne och Wijnaldum och Fabinho göra grovjobbet i mitten.
Ja, och Alaba under Pep är väl egentligen det bästa Alaba man har sett.
Mm. Han var jäkligt bra då.
Ja.
Han var riktigt stark. Och där lärde han, det är ju också mycket man har hört intervjuer av honom därefter. Att han lärde sig mycket av sig själv och hur han vill eller skulle vilja spela. I landslaget har han ju varit den stora stjärnan och spelat mycket mittfältet och tia ibland till och med, eller ytter mittfältare, för att man vill inte ha honom som vänsterback där.
Mm.
Någonting han har själv sagt att han vill ju helst av allt spela mittfältare.
Mm.
Men i Bayern München är det för hård konkurrens och Bayern München har ingen bättre vänsterback, så det har blivit du får spela vänsterback.
De har ju också lite fantastiskt med Alaba och Kimmich.
Mm. Precis.
Det är ju otroligt vassa ytterbackar också.
Verkligen, verkligen. Nu har ju dock Kimmich fått återgå till sin mittfältsposition mera. Så det tycker jag, på ett sätt tycker jag det är synd. För jag tyckte Kimmich, som du säger där, skapar extremt mycket. Jag tror att han var en av dem som gjorde flest assist.
Tror han hade typ 18 eller 19 assist eller
så. Helt där. Otroligt. Men nu spelar han ju mer central mittfältare för att man behöver hans balans och kvalitet där i mitten. Någonting som också är väldigt nödvändigt i nuläget, om man säger så.
Hur har det sett ut med hans kreativitet därifrån? Då får han fortfarande samma nummer eller?
Alltså han har ju skapat, alltså han har ju en betydligt mer balansroll. Så det har inte blivit lika många assist på det sättet.
Mm.
Men det blir ju mer att han, det blir mer den här hockeyassisten på det.
Ja.
Och jag tycker att just Bayern München i läget är ju också det bästa möjliga. Alltså man har en Pavard. Nu har det ju varit lite bittert att Niklas Süle och Hernandez varit skadade. Både mittbacksparen.
Mm.
Så att man har spelat med Boateng och Alaba. Och det har inte gått lika bra.
Nej.
Och då ibland har man fått kanske ta Pavard i mitten och ta ner Kimmich. Men när man har hela truppen tycker jag ändå att Kimmich ska spela där. För att jag tror det gynnar alla mest. Sen har ju en annan kille vuxit fram där istället, om vi stannar kvar. Det är ju Davis, kanadensaren, ytten, som är supersnabb, som har nu skolats om. Det har varit länge plan att han ska bli Alabas ersättare som vänsterback. Och tagit det lite snabbare, lite tidigare än vad man hade tänkt sig. Och gjort det jävligt bra faktiskt.
Var 18 eller 19 år.
Ja, riktigt bra. Det visade upp sig ordentligt mot Dortmund där, tyckte jag. Fick bort både Sancho och några andra på ett bra sätt. Han lever ju väldigt mycket på, okej, gör han ett misstag, hinner han springa i kapp motståndaren och täcka eller blocka.
Jag tänkte precis säga det. Man kan ju leva ganska mycket på snabbhet som ytterback.
Exakt, det är det han har gjort. Och sen tror jag det kommer. Han har ju hittat en fin kombination när han och Coman spelat tillsammans på varsin kant, på samma kant. Då har det blivit riktigt fint.
Mm.
Lite så här Ribéry Alaba vibb på det. Att man vet när en andra överlappar och ska släppa och sticka och lite sånt. Så det, ja, det är häftigt att se sånt. Och speciellt också om vi går tillbaka till Liverpool, där ser jag Alexander Arnold, hur han, speciellt han, tar för sig och är en form av dirigent där bak.
Man kan dra den kopplingen också. Alexander Arnold är ju i grunden en mittfältare som Kimmich.
Mm, just det.
Men sen han blev upplockad i A-laget så har han ju varit högerback.
Just det, det hade jag hört någonstans. Jäklar, det hade jag glömt bort.
Ja. Och det är lite snack nu, inte från led, men från, om man säger, forum och sånt,
ja.
Att Nico Williams, som spelade just mot Everton, är en fantastisk högerback som kommer upp ur akademin. Och det känns som att enda sättet som Alexander Arnold kommer upp på mittfältet igen är i så fall om Nico Williams tar över högerbacken. Ja. Men sen går det på samma gång, så vill man ändra det här konceptet man har nu med Alexander Arnold som högerback.
Mm. Det är lite det. Det känns som det gör han säkert. Men det är en annan sak att vara högerback och på kanten än att vara centralt och ha 360 grader runt omkring sig motståndare och spel. Alltså det blir en annan grej.
Mm.
Alltså både perspektivmässigt och hur man beter sig gentemot spelet.
Ja, och sen så är det liksom att man tappar just, jag måste säga helt objektivt, att Alexander Arnold har nog den bästa inläggsfoten i fotboll just nu. Och vill man tappa den på högerkanten, det känns som att det kan vara väldigt riskabelt.
Mm, det stämmer.
Ja. Vissa inlägg man har sett Alexander Arnold göra i år, man fattar ju inte hur han ser spelaren och hur han liksom får igenom bollen
till
hela folkmassa framför.
Mm.
Han är helt sinnessjukt bra.
Ja, det är roligt att följa och bli spännande. Jag gissar på att du tror på en Liverpool. Eller vågar du tro? Eller vågar du
knacka av det? Jag säger som manager-klyschan, en match i taget.
En match i taget.
Jag har blivit bränd för många gånger.
Ja, det är ju två roliga matcher. Eller många roliga matcher. Men Spurs och sen United. Blir det 6 poäng?
Ja, jag skulle säga att om Liverpool skulle tappa poäng, så ser jag att man gör det mot Tottenham. United hemma tror jag att man kan klara av relativt bra.
Man har lärt sig läxan också.
Exakt. Men Tottenham, man har ju haft, Liverpool har ju haft problem just Mourinhos lag som sitter lågt tidigare. Så det känns ju rätt givet att han kommer göra det. Ja, imorgon lördag då. Också att han kommer sitta lågt och bara liksom vänta på kontringar. Och det har väl lite varit, om man ska säga någon svag punkt för Liverpool, så har det väl varit att bryta sig igenom de här låga försvaren. Och vi vet ju alla sedan tidigare att Mourinho kan göra det kanske bättre än någon annan.
Ja, jag instämmer med det. Det känns ju som att, jag tror inte Spurs vinner.
Nej.
Men ett kryss känns inte omöjligt.
Nej, precis.
Och för Liverpools del, självklart vill man vinna, men jag tror inte man blir inte supersur om man tar ett kryss borta mot Spurs.
Nej, precis.
Ändå om läget kanske säger man borde vinna med tanke på Kane är borta.
Just det är borta ja också.
Det är borta.
Det hade jag helt glömt.
Ja, så det blir ju en extra grej på det hela.
Ja.
Men ja, det blir spännande att se hur det blir helt enkelt.
Ja. Man kan nog förvänta sig en hel del krossar i den matchen.
Det kan jag tänka mig. Det blir mycket jobb i mitten. Och speciellt att se vilken uppställning Spurs ställer upp med. Nu med Kane borta, det sägs att Eriksen kommer gå till Inter. Och nu har kanske Eriksen spelat varje minut, men speciellt nu när Kane är borta behöver man ju all kraft man kan få.
Verkligen.
Så ja, vi får hålla utkik helt enkelt.
Just nu framåt känns det väl också att Spurs riktiga vapen är väl just sån.
Och han är ju tillbaka först nu igen efter sin klantiga avstängning.
Ja.
Det är hans första match.
Och jag vet inte, Man har väl inte blivit superövertygad av att Lamela liksom kan kliva in och liksom ta en avgörande roll.
Nej.
Och sen, jag har inte så bra koll på Spurs, men jag kommer inte på någon annan. Inte. Mora kanske.
Ja, alltså jag gissar på, bara så här ren gissning, att man kommer köra någon form av spets med Son.
Mm.
Och sen har Dele Alli bakom.
Och Mora
och Lucas
på kanten,
Maura, precis, Mora på kanten. Kanske Dele Alli på en kant och Eriksen i mitten, om man nu spelar.
Dele Alli har ju fått ett väldigt uppryck under Molina.
Mm, han har gjort det betydligt bättre. Nu senast var det lite hackigt igen, men det, han är väl den spelare som har verkligen varit tacksam under Mourinho.
Verkligen.
Ja. Max, riktigt roligt att prata med dig.
Detsamma.
Hoppas få prata med dig snart igen, och så får vi se hur det går vidare med dessa Premier League-lag.
Ja, gärna. Det hade varit jättekul.
Mm. Grymt. Sköt om dig, så hörs vi snart igen.
Detsamma.
Och fiden sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.